Hej och välkommen till Feng Shui-podden. Det här är podden för dig som vill boosta livet och ta hemmet till en ny nivå. Jag heter Therese Skog och är certifierad Feng Shui-konsult. Och jag är din guide genom Feng Shuis magiska värld. Hej fina du och välkommen till Feng Shui-podden. Idag bjuds du på ett väldigt känslosamt avsnitt där det både skrattas och gråts. Du får nämligen möta Susanna Kvarfort som tidigare har varit gäst i podden vid till och med ett par tillfällen. Idag berättar hon om sin verksamhet Mera Leva. Verksamheten Mera Leva har hon utöver Nordic School of Feng Shui som hon också driver. Och vad Mera Leva står för och varför hela den verksamheten är så fantastiskt fin och meningsfull förstår du garanterat när du lyssnar på det här avsnittet. Vi pratar om ljus, om elden som element och om det fina i det lilla när döden finns närvarande. Mera Leva sponsrar också det här avsnittet. Och jag har dessutom den stora glädjen att kunna titulera mig som återförsäljare av några av Mera Levas ljus. Susanna har nämligen tillverkat 5 stycken kronljus i mina företagsfärger. Och dessutom så har de här färgerna koppling till de 5 elementen. Och mer om ljusen och deras betydelse kan du läsa om i min webbshop som du hittar på skogliving.se. Och om du blir nyfiken på Mera Leva och vill läsa mer så hittar du självklart också länken till deras hemsida i avsnittsbeskrivningen. Men nu tar vi och lyssnar på Susanna och avsnittet om Mera Leva. Då säger jag varmt välkommen tillbaka till Feng Shui-podden. Susanna Kvarfort heter du nu.
Ja.
Uttalade jag det rätt?
Sådär. Kvarfort.
Kvarfort. Mm. Tidigare hette du ju Utbult, men du har ju gift dig.
Ja, jag har ju det. Ja. Och det, jag har bytt efternamn efter 59 år.
Ja, hur känns det?
Konstigt.
Ja.
Ja, fast roligt.
Såklart.
Det känns jättebra för att namn har ju en energi i sig. Och jag tyckte det var roligt att gå in i den här energin. Mm. Kvarfort-energin. Kvarfort med Q får vi säga då.
Ja. För de som lyssnar nu som inte har... För du har ju varit gäst i podden vid flera tillfällen tidigare. 2 gånger va?
2 tror jag. Mm.
Men för de som inte har stött på Susanna Utbult tidigare. Vill du berätta lite kort. Vem är du och vad gör du för någonting?
Och nu så är det Utbult.
Ja.
Det kommer du hänga i.
Men jag... det, för mig kommer du kommer heta ja. Utbult.
Ja. Nej men jag räknar med det. Jag säger också fel. Mm. Det gör ingenting. Men vem är jag? Mm. Jag driver Nordic School of Feng Shui. Mm. Och det har jag gjort sedan 2010. Sedan jag tog över efter Agneta Nyholm. Som startade Nordic School.
Det var ju så våra vägar korsades.
Ja, det var det ju.
När jag utbildade mig så var ju du min lärare.
Ja, och tiden går.
Ja, den gör det.
Ja. Och nu sitter vi i... styrelsen, både 2 i Svenska Feng Shui-förbundet,
ja.
Där jag är ordförande, du är styrelseledamot.
Ja.
Så att, ja. Det är
jättekul.
Ja. Jo, så det gör ju jag. Jag driver den skolan, jag har kurser för den som vill bli konsult, men också för den som bara vill läsa Feng Shui för sin egen del.
Mm.
Då kan man gå grundkursen.
Mm.
Och vill man fortsätta till konsult, då går man grundkursen plus resten sen då. Mm.
För grundkursen, det är ju till stor del att inreda med Feng Shui. Men man får ju väldigt mycket mer, tyckte jag.
Alltså, ja, vad roligt att du tycker det.
Ja.
Ja. Nej, men jag kallar den för inred med Feng Shui för att Sverige är så intresserad av inredning.
Mm.
Och vi är också så väldigt... beroende av våra hem. Vi lever väldigt stor del inomhus för vi bor i ett kallt land och mörkt land och så här. Så att det är inte så konstigt att det har blivit viktigt för oss.
Och läser man vidare så får man ju med trädgård, företag och...
Sen blir det ju då som jag kallar för masterclass när det blir Flying Stars... hur man mäter vatten.
Mer avancerad feng shui kan man
clearing.
Säga.
Mm. Ja, lite, ja, lite extra på toppen där.
Mm.
Mm.
Ja, varenda kurs var väl värd både tid och investering måste jag säga.
Kul att höra. Mm. Jättekul. Ja. Jo, men det, man får verktyg som man kan använda för resten av sitt liv. Mm. Det är det som jag tycker är så häftigt. Och det har jag tyckt hela tiden sedan jag började med här. Att oavsett vad jag vill göra med mina kunskaper så kommer jag alltid ha användning för dem.
Mm.
Om jag bara har ett hem, om jag bara har en trädgård. Om jag, man kan göra det på jobbet. Eller så kan man ju jobba med det och hjälpa andra som konsult. Så att det är aldrig bortkastad tid eller pengar.
Nej, och jag måste säga att för mig har det varit livsomvälvande på många sätt. I och med att jag idag har ett helt annat jobb, en helt annan bransch. Men det var verkligen life changing just för att det var så otroligt många aha-upplevelser, förklaringar på sånt som man alltid har gjort. Och så blir det helt plötsligt logiskt och förståbart. Man får en förklaring. Och den här kunskapen hjälper mig inte bara med inredning utan att bara balansera mig själv, min egen energi. Så att feng shui är ju magi, men fullkomligt logisk sådan.
Ja, och det har ju varit life changing för mig också.
Mm.
Och det är ju liksom en del av det här som driver mig. Att jag tycker om att lära andra och ge andra en bit av det som jag också har fått. Mm. För jag vill ju att andra ska uppleva samma sak eller liknande eller på sitt sätt. Och göra sin resa i det hela.
Precis. Mm. Men du gör ju något annat än att jobba med feng shui-utbildning. För vi sitter ju idag i din verkstad på Hönö.
Ja.
Vad är det du gör här?
Alltså jag gör ju inte bara en sak. Jag har ju inte bara Nordic School utan jag har ju ett ben till att stå på. En verksamhet till, numera får jag väl säga då. Jag gör ljus. Jag har en liten ljusverkstad. Sen 2017 startade jag.
Och hur, för det, vi kan ju säga namnet du går under här är ju Mera Leva. Och förklaringen till namnet kommer vi att komma in på. Men hur kommer det sig att du började tillverka ljus?
Ja, det är ju lite otippat faktiskt, även för mig. Nej, men jag... alltså ljus är ju väldigt speciellt. I feng shui är det... dagsljus är den första och största kihöjaren.
Mm.
Men nu är det ju inte dagsljus vi pratar om, utan då är det ju det som vi kallar för man-made fire. Allt som människan... liksom skapar, tillverkar. Så att tända ljus på kvällar och sånt har ju alltid varit väldigt viktigt för mig.
Mm.
Och sen höll jag faktiskt på att bränna ut mig för andra gången. Det är ju så korkat. Ibland gör man det en gång, ibland gör man det mer än en gång.
Vissa misstag behöver man göra om, så är det ju.
Ja. Så att jag kände, jag kom till ett läge där jag kände att jag måste göra något annat också.
Mm.
Och göra någonting med mina händer. För att jag är ju hantverkare i botten. Jag är ju skräddare i botten och har jobbat alltid med mina händer mycket. Så jag kände, nej men jag måste hitta någonting igen. Men för, och då, ja, då blev det så. Jag hade sparat lite stumpar hemma. Jag kände att ja, men jag ska testa att göra ett ljus.
Mm.
Och nu med facit i hand och så här så då, känner jag ju att jag var inspirerad ifrån min son.
Mm.
Jag förstod det inte riktigt då, men det har ju liksom visat sig sen.
Mm.
Och så är det ju med olika grejer. När vi är mitt uppe i det så är det inte alltid vi förstår eller ser. Och jag tror inte det är meningen att vi ska se det just då.
Mm.
Utan det är när vi får lite
distans
så liksom, ja såklart.
Mm. Och hur kommer det sig att din son var inspirationen till det här?
Jo, detta är min första son jag pratar om. Och han föddes ju 92. Så det är ju länge sedan nu. Jag börjar bli gammal.
Och det är bara en siffra på ett papper.
Men han föddes 92 och han blev alltså sjuk i cancer redan som bebis. Och han dog 95. Mm. Då var han 3 år.
Mm.
Så att hela hans liv var han sjuk i cancer. Och vi åkte ut och in på sjukhuset. Och det var ju liksom fruktansvärd tid.
Mm.
Och samtidigt så fanns det ju ljusglimtar. Man fick ju, eller man, jag ska inte säga man. För jag gillar inte när man säger det. Jag vill säga jag. Jag fick en syn på livet som jag inte hade haft förut.
Mm.
För när man lever nära döden så blir man så levande.
Mm.
På ett sätt som jag inte visste innan då, va?
Det ger ju verkligen perspektiv, tänker jag. Och det är ju en, de flesta i alla fall, så är det ju en förälders totala mardröm.
Mm.
Att leva i den då i flera år.
Mm. Ja, och ändå fanns det så mycket glädje där.
Mm.
För mamma var glad för andra saker. Man kunde vara glad för att han hade ätit en macka.
Ja.
Man kunde vara glad för att han log. Man kunde vara glad för sådana, alltså, grejer som man normalt sett tar för givet. Så att livet var så närvarande och så, så stort på något sätt.
Ja, och jag tänker att det gör kanske verkligen att man uppskattar de små sakerna som faktiskt är i livet. Jag har en vän vars dotter gick bort i cancer också, 4 år. Och jag har ju följt deras resa på avstånd. Men en sån liten sak, för hon skrev ofta om den här lilla nackgropen. Hur hon brukade dra sin tumme i nackgropen. Nu börjar jag gråta.
Mm.
Men det har gjort att jag har uppskattat min sons lilla nackgrop.
Mm.
Jag hade kanske inte ens tänkt på den.
Nej.
Innan. Om det inte var så att jag hade fått följa med på avstånd. Mm. Och, så jag förstår lite grann vad du menar. Jag kan inte föreställa mig och sätta mig in i överhuvudtaget. Men det fina i det lilla.
Ja, precis.
Det här kommer ju bli ett känslosamt avsnitt. Ja.
Alltså det är konstigt. Jag menar, det är så länge sedan.
Mm.
Han skulle vara 30 år nu.
Mm.
Vissa dagar kan jag prata hur lätt som helst om det här. Och det är liksom inga problem. Sen beror det på liksom olika, vad jag har för energi och stämningsläget och så här. Och ibland så blir jag, så kan jag inte prata alls om det. Nej. Så att det är väldigt. Men nej, men när jag hade gjort mitt första ljus, och det var ju i januari 2017, så kände jag att ja, men det här vill jag vill göra fler. Så jag fortsatte att göra fler från januari och så fram tills påsk. Påsk är väldigt speciellt för oss, eller för mig, för att han dog på påskafton. Och på påskdagen då 2017, så fick jag, när jag stod och gjorde ett ljus där, så kände jag liksom, jag kände att han pratade till mig direkt under tiden jag stod där och sa, det här ska du göra, sa han. Det här ska du
gåshud.
Det här ska du göra. Du ska samla in stumpar från andra människor och göra ljus som du ska sälja, och sen så ska du ge en del till barn med cancer.
Mm.
Och jag, liksom, jag lyssnar ju på detta och bara, okej, såklart. Alltså, jag skulle aldrig säga att nej, det ska jag inte göra, utan självklart ska jag göra det. Mm. Och på den vägen är det. Alltså, det började där och då i mitt kök på Öckerö på påskdagen.
Mm.
Och påskdagen var ju så, alltså just påskafton var ju förfärlig, för han dog på påskafton.
Mm.
Men just påskdagen är så lite speciellt, för här ute, jag bor ju på Hönö, och då bodde vi på Hönö också. Det finns många religiösa här.
Mm.
Så att alla flaggar på påskdagen.
Mm.
Det är liksom hela ön flaggar nästan på full, alltså på hel stång.
För ja,
att då
precis.
Är det liksom den religiösa högtiden, Jesus uppståndelse och det här. Men den dagen så flaggade då hela våran stora gata på halvstång.
Mm.
När han hade gått bort.
Och det blev så, Ja, det var mäktigt på något sätt. Jag kände stödet.
Kärleken. Gud, jag började gråta.
Ja, nej, men just den. Jag minns ju det så väldigt väl. Att det kändes så fantastiskt att känna alla grannar. Alltså alla som hade följt oss under de här åren. Som, ja, de liksom frågade hur går det, hur är det och allt. Man kände sig på något sätt buren utav grannar och vänner och så här. Och sen när då alla flaggar på hel stång, då flaggar de på halv för att han hade dött. Och det tyckte jag var jättefint. Och sen har det fortsatt då. Så att det, nu har jag snart hållit på i 7 år. I januari blir det 7 år.
Herregud.
Så tiden går. Och jag kan ju säga att det har ju utvecklats väldigt mycket från det där första ljuset. Det är en fantastisk utveckling. Och det är ju ingen som har lärt mig hur jag ska göra. Utan det är ju liksom learning by doing. Och så har jag gjort 1000 fel. Och så tänker man, nej, nu får jag ändra lite så att det blir bättre. Och så. Men det är så roligt. Det är jätteroligt. Och sen namnet då.
Precis vad jag sitter och tänker på också.
Namnet.
Namnet Mera Leva.
Det kom ju sig av att jag hade ju gjort några ljus. Och jag liksom kände att ja, men nu har jag gjort några stycken. Och nu gör vi det här, tänkte jag då, Karl-Johan. Nu gör vi det här, Karl-Johan. Men vad ska jag kalla det? Jag måste kalla det någonting. Och då kom det också bara rätt in i huvudet på mig. Mera leva. Såklart, så säger jag. Såklart att det ska heta Mera leva. För det var också en väldigt speciell händelse då. Så att när han fyllde år.
Han
skulle fylla år så sjöng vi Jag må du leva. Och vi firade hans födelsedag en månad innan. För vi visste inte om han skulle leva till sin födelsedag den 16 mars. Så vi firade i februari hans födelsedag. Och alla vi som var där då, det var ju släkten, familjen. Så där, vi sjunger Jag må du leva, jag må du leva. Så som vi sjunger ute i 100 år. Ja, jag har slutat att sjunga ute i 100 år. Utan numera sjunger vi Jag må du leva många lyckliga år. Det är så mycket finare, tycker jag. Vad är det som är bra med 100 egentligen? Men då så sa han blev så glad. Han hade ju ont och han var dålig. Men han satt med vid bordet. Men då så sa han, sjunga mera leva, sjunga mera leva. Och vi fick sjunga om och om igen. Alltså, jag vet inte hur många gånger vi sjöng, för vi såg att han blev glad och ville göra som han sa.
Ja,
liksom,
va?
Så sjunga mera leva. Och det har liksom fastnat i mig och i oss, familjen runt omkring. Så ibland under årens lopp, då, för det är ju rätt många år som har passerat sedan den dagen han fyllde år, va? Så att ibland så har vi liksom påmint varandra om ja, mera leva liksom, så här, va. Så att den dagen då 2017 när jag frågade vad ska det heta, mera leva, det var helt självklart.
Ja. Och det är så fint, för det namnet har verkligen fastnat i mig. För jag kommer ihåg när vi gick utbildningen så hade ju du ett ljus med och berättade ju då bakgrunden till mera leva. Och nu när... För vi har ju sålt några av dina ljus i butiken där jag jobbar. Och när jag har berättat för kunder om bakgrunden så börjar jag gråta varje gång. Jag kan inte hålla. Jag tycker det är så fint. Det är så mycket känslor. Och det är så... alltså mera leva. Både historien bakom. Men också orden. Att leva mer. Ja. Mera leva.
Och det finns en aspekt till. Det är ju alltså att man tar... gamla stumpar, sånt som skulle gått i soporna. Och så ger man dem nytt liv. Och sen är det levande ljus också. Ja. Så att det finns liksom olika vinklingar på det. Man kan se så mycket i det här namnet då.
Ja, det är ju det är genialiskt på många sätt. Och det är fint, otroligt fint.
Ja, det känns jättebra.
Mm. Men jag tänker just den här återvinningsaspekten eller att återbruka och ta tillvara på de här stumparna. Det är ju också, går ju också hand i hand med feng shui, att man värnar om miljön.
Ja, nej, men det gör ju det. Det finns ju, alltså, återbruk, återvinning har alltid legat så varmt om hjärtat hos mig. Även när andra har tyckt att det är ingen idé att återvinna er. Alltså det sa de förr.
Det åker nu, i samma tunna.
Ja, de, precis så sa de. De slänger det i samma tunna sen ändå så bränner de upp det. Men jag har alltid, nej jag ska göra det. Här ska jag sorteras. här ska jag lämnas i de olika så här. Oavsett. Då har jag gjort min del. Har jag liksom känt att då har jag gjort vad jag kan göra. För om alla gör sin lilla bit, så får vi en bättre värld.
Ja, men så är det ju.
Ja. Så jag har försökt göra det. Och därför då var det så enkelt då, när man skulle, när Carl Johan sa att jag skulle använda återvunna stumpar enbart. Och då kändes det ju väldigt bra för mig. Och naturligt.
Och där tänker jag, som idag, nu har ju verksamheten vuxit. Du gör ju fler ljus och du har ju liksom utvecklats på många sätt. Hur får du in ljusstumparna idag? Finns det, jag tänker om det är någon som lyssnar som vill bidra på något sätt, kan man hjälpa till?
Ja, det kan man ju. Sen är det ju alltid lite bökigt om man bor långt ifrån. Jag får, alltså alla mina stumpar som jag får, de är skänkta utav människor. Människors goda vilja att vilja vara med och vara delaktig i det här. Så att det är ju privatpersoner som kommer med en liten påse. Och det kan vara, alltså man kan ju tro då att när jag får stora lådor ifrån kyrkor, för det får jag också från kyrkor, hotell och restauranger och så här. Och jag är jättetacksam. Men när det kommer en liten tant med en liten plastpåse med 15 ljusstumpar i, så betyder de lika mycket. För att man gör det med hjärtat. Man vill vara med.
Det är själ i ljusen ända från start.
Ja, det är det. Så att det är den här goda energin, och här pratar vi ju chi, det är ju feng shui.
Ja.
God chi från människor som vill vara med i den här processen att göra någonting bra för miljön och för barn med cancer.
För det är ju, när du har sålt, du har ju en egen barncancerförening. Eller Mera Leva har en egen barncancerförening, eller vad kallas det?
Ja, jag kallar det Mera Leva barncancerförening. Och det är inte en förening där jag liksom går ut och tänker att nu ska vi bli många medlemmar. Utan det är för att ha en grund, en bas, när jag vill ge vidare pengar. Och jag låter ju då 10% utav priset på varje produkt. Så att det är inte liksom 10% på vinsten. Nej. Det finns ingen vinst. utan det är 10% på priset. Och då låter jag det gå till Mera Leva barncancerförening. Och vad innebär det? Jo, jag åker upp till avdelningen där vi tillbringade 3 år. Barncancercentrum, Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Och först hade jag, alltså jag hade liksom barncancerfonden, att jag skulle ge till barncancerfonden. Men sen kände jag efter några år att nej, de är för stora. De är jättebra. De gör ett fantastiskt arbete. Men det krävs så mycket pengar. Så att utav det, den förhållandevis lilla summan som jag skänker då, så kände jag att jag vill styra vart de här pengarna går. Och då har det liksom, ja, det har liksom utkristalliserat så att jag åker upp med kontanter faktiskt till barncancercentrum, avdelningen där, och överlämnar dem direkt i handen till avdelningsföreståndaren. Som sedan bestämmer vad de ska göra med de pengarna. Och sen har jag med mig, flera gånger har jag haft med mig stora lådor med gosedjur, ni vet, Bukowskis kaniner och nallebjörnar och det här. För det är också väldigt viktigt. Det var någonting som vi upplevde när vi var där. Glädjen av att det kom ett Lucia-tåg. När vi var inne då på, runt i december, runt jul. Och så här, kom det ett Lucia-tåg och det var en tomte. Och de här små goingarna, barnen, de fick en julklapp. Och det var så, det blev så fint. Och då tänkte jag, men det vill jag också ge vidare till de som är där nu. För att det här är ju liksom en ongoing process. Det har ju liksom inte slutat bara för att vi inte är där. Så det, varje dag kommer det nya, eller kanske inte varje dag, jag vet inte. Men det, hela tiden kommer det nya sjuka barn. Va? Så att det här är, man måste hålla på.
Ja, det, jag är lite så där tom på ord. För att jag är så berörd av hela, av alltihop. Och jag tycker att det är så otroligt fint. Så där känner jag ju också att... Vill man bidra så finns det ju många sätt att bidra på. Men du får ju verkligen med så mycket positivt och fint i hela kedjan. Liksom.
Jo, och det är väl därför jag tycker att detta känns så otroligt meningsfullt. Att köra vid sidan om Nordic School of Feng Shui. Det är så god chi i det här. Och då pratar vi om återvinning, återbruk, vi pratar om att ge vidare och alltså själva produkten också, ett ljus, att tända ett ljus, en fantastisk kihöjare som är liksom då genomsyrat utav hela den här underbara energin från den lilla människan som har skänkt sina stumpar till det färdiga ljuset då. Så att det blir en lång kedja utav bra grejer liksom.
Ja, verkligen. Och där tänker jag det här med ljuset och den levande elden och eldelementet när vi pratar feng shui. Vill du berätta mer om vad eldelementet, vad står det för? Vad betyder det? Vad kan ljuset symbolisera? Det finns ju flera, det är flera frågor igen.
Ja, det finns ju mycket man kan säga där. Men eldelementet är ju det mest kraftfulla elementet vi har. Och det är ju faktiskt det som vi behöver minst utav. För att det ändå ska kännas som att det är balans i rummet. Om vi nu pratar om rum.
Vad och det är faktiskt så kraftigt.
Vad det som hör till element menar
du? Jag tänker om det är någon som lyssnar som inte vet.
Visst. Absolut. Först och främst så är det solen. Och den kallas för heaven fire i feng shui. Och den kan man inte mäta sig med. Liksom. Den bara är. Och sen så har vi man-made fire. Och då är ju det allting som ger ljus. Det är belysning av olika slag. Elektriska lampor, fotogenlampor, brasor, kaminer och stearinljus. Liksom. Så att allt annat som ger eld. Men vi har också färger som har eldenergi i sig. Och det är liksom det röda färgspektrat. De färgstarka, extroverta, varma färgerna. Sen har vi en form. Och formen är en pyramidform. Som en triangel. Antingen liksom en platt triangel eller en pyramidform. Som faktiskt har ju i tredimensionell form. Och vad vi beskriver här är ju en slags energi. Det är ju en energi. Ett energi, ett mönster som det uppför sig på ett speciellt sätt. Och det uppför sig så att det värmer utåt. Alltså den energi som strålar ut.
Så människor, djur och levande varelser är ju också eld.
Det är det. Det är så bra att du har gått kursen. För då säger du sånt som jag glömmer säga. Ja, men så är det ju. Ja. Och även alltså, bilder på djur och människor. Och vi har två hundar som ligger där på golvet.
Det har vi.
Det är inte så mycket fart på dem just nu, men det är eldelement i alla fall.
Ja, men man, och det tänker jag, det, man känner ju energin från ett djur.
Ja.
Eller från en människa, man utstrålning och man känner en energi. Och det är lite det som kanske genomsyrar eldelementet, att man känner den här värmande energin.
Ja, det är lätt att känna, det är det. Och så är det ju med den levande lågan också, om vi skulle liksom återvända till det lilla ljuset. Så kan ju det här, man säger ju, förbanna inte mörkret, tänd ett ljus. Va? Och det här lilla, lilla ljuslågan som kan göra så mycket för ett rum. Mm. Men också för värmen, för myset och för den här känslan av att ja, men det finns ett hopp. Mm. Liksom. Och vi använder ljus till fest. Mm. Vi använder ljus när vi är glada. Vi använder ljus när vi är ledsna. Vi använder ljus liksom när som helst. För att det höjer energin runt där vi befinner oss.
Ja, verkligen. Och det går ju att använda ljusen på så många sätt också. Att man tänder ett ljus med en intention. Eller ja. Att du tänder det lite som ett startskott för någonting. Och blåser ut det när det är över. Eller det går ju verkligen att använda ljus på många, många sätt.
Fin symbolik där.
Ja.
Mm. Tänder ljus i tårtan när någon fyller år. Ja. Vi tänder ljus bredvid någon som precis har dött. Mm. Vi tänder ljus när någon gifter sig.
Mm.
Alltså... Det finns där som en förstärkare i livets alla skeenden kan man ju säga.
Verkligen. Och när man pratar elden och ljuset, vad betyder det för dig idag personligen? Liksom? Har du...
Oj, det betyder jättemycket. Jag lever ljus kan man säga nu. Så att jag är ju helt insnöad, nördig på ljus. Faktiskt.
Men du är ju otroligt duktig på ljus också. Nu har du ju gjort de här 100 misstagen och har gjort det här några
ja,
år.
Ja, men jag är inte färdig än, vet du. Det är hela tiden, alltså man ser från år till år, så jag förfinar och förbättrar och förändrar. Och det är ju en del av mig också, för att jag är ju mycket träenergi, liksom du är, Therese.
Ja.
Mycket trä. Jag tycker om att starta saker och tycker om att göra saker, vara aktiv. Och förbättra, förändra, hela tiden försöka göra det lite bättre och så här. Så att nej, men det är en process som är igång hela tiden.
Mm. Är det lika roligt med ljustillverkningsprocessen idag som det var 2017? Eller är det vissa delar av det som har, vad ska man säga, tappat sin...
Nej. Det är ännu roligare nu.
Det är så?
Ja, det är ännu roligare nu. För då var det så, ja, det var så nytt och det var så osäkert. Och då visste jag inte vad jag skulle ha framför mig. Nej. Den processen som jag har. Ja, ibland har det har inte bara varit jätteroligt och jättelätt. Det har ju varit ganska kämpigt ibland. Och om jag hade vetat då, nej, jag hade ju inte backat. Det hade jag inte, men jag hade nog liksom... hejdat mig lite kanske. Och från början så sa jag så här. Okej, jag gör det här. Men jag ska inte satsa några pengar. Utan jag, när jag får in pengar så använder jag de pengarna till att liksom, i så fall producera nytt. Och köpa nya former och ny utrustning och så här. Men det gick ju inte att stoppa. Det var ju som en våg av energi som kom liksom inifrån, underifrån och så bara skulle ut alltså.
Mm.
Så att jag har verkligen satsat har jag. Och inte liksom allt på en gång utan det har byggts på. Mm. Det är som en våg som rullar framåt. Det går inte att stoppa på något sätt.
Nej.
Eller ett träd som växer kanske man ska säga istället.
Rötterna
och det är satt där men nu så är det... Nu växer det uppåt och det sprider sig utåt och så här. Mm. Så att, nej, det är ännu roligare nu. För nu känner jag att jag börjar få koll på det också. Efter 7 år så börjar jag ha lite koll.
Vad är det för typ av ljus som du tillverkar idag då?
Ja, först och främst tycker jag vi också behöver prata om vad det är för stumpar jag får in.
Ja.
Det är jätteviktigt.
Vad är det för stumpar du får in?
Jo, då får jag ju in både det ena och det andra. Och det är också, har också varit en jätteprocess. För att från början så tog jag in bara allt i en enda stor klump. Liksom.
Mm.
Och så var jag tvungen att stå där och sortera sen. Medans nu... vill jag att den som lämnar ljus gärna har gjort en väldigt grov sortering i smala ljus och blockljus.
Mm. För är det innehållet i ljusen som också ska sorteras sen så att du får
så är det ju då,
stearin och annat?
Och då är det ju så att I de smala ljusen, det som har kommit in, där är det ganska lätt att plocka ut stearin och skilja stearin mot paraffin. För det här är ju två helt olika material. Stearin kommer från antingen djurfett, alltså det är talg och tagel, alltså en restprodukt, alltså en återvinning också ifrån slaktindustrin. Som ju finns där oavsett om vi vill eller inte.
Och som inte, för om jag har förstått det rätt, så det skapas väl inte en massa gifter och liksom så av stearin, utan det är en ren produkt
egentligen. Den är mycket renare. Jag måste också säga att stearin kan också komma från palmolja.
Då är den lite smutsigare.
Inte nödvändigtvis. Men vad jag tänker på i första hand är att de skövlar skogar för att odla palmer och få palmolja.
Det var det jag menade med smutsig.
Alltså smutsig, jaha.
Att det är en smutsig industri.
Det var jag som inte hängde med där. Ja, visst, smutsig industri, ja. Men det finns ju odlingar för palmolja också. Och på något sätt var jag ju tvungen att känna hur mycket ska jag engagera mig i det där. Och jag tänkte jag får släppa det, för att de stumparna som kommer in, de vet jag inte var de kommer ifrån. Och vad som är, de är 100% stearin, det är det som är det viktiga för mig då, va. Och sen är det ju paraffin, och det är en restprodukt från oljeindustrin, och det är en smutsig produkt. Så att när man förbränner de här två olika materialen, så är det mycket mer partiklar som frigörs ifrån den här oljeresten. Och det är därför det blir svart i taket inomhus. Man har vita tak och så behöver man efter några år. Och det blir svart på insidan av fönster. Ställer man ett blockljus i en glaslykta så blir det svart på glaset. Ställer du ett stearinljus i en glaslykta, så kommer det aldrig att bli svart på glaset. Du kan använda den om och om igen. Så skillnad är det på stearin och paraffin. Så därför gör jag den sorteringen. Så att utav stearinet gör jag inomhusljus. Och utav paraffinet gör jag marschaller. En ganska speciell marschall också. För det är inte marschaller i en plåtburk där man... Den brinner i några timmar och sen står man med en tom plåtburk som man inte vet hur man ska göra av. Som är svår att återvinna. Och likadant med värmeljusen har ju också... Så att det här, ett av de här miljötänken som jag har, det är att jag vill göra ljus som inte lämnar något skräp efter sig. Det ska inte bli en burk kvar. Det ska inte bli en glasburk, plåtburk, plastburk. Utan nu har vi tagit fram en marschalllykta där man eldar, alltså marschallpuckar utan burk. Och så sätter man den i sin lykta och så kan man mata lyktan om och om och om igen.
För där har du ju också en jättevacker utomhuslykta som heter Mareld, va? Som minns jag rätt om det är så att din man har varit involverad i den?
Ja då. Han är ju smed. Så att vi har tagit fram den tillsammans och sen har han gjort den. Och han gör ljusstakar och sånt också för den lilla butiken också som jag har nu då. Så han smider. Så att det är jätteroligt att vi kan göra det ihop.
Ja, och jätteviktig information tänker jag om ljusens innehåll och vilka egenskaper de har. För det är någonting som jag tycker är så speciellt med ljusen från Mera Leva, det är ju lågan. Alltså det är, köper du ett ljus någonstans i en butik så du får inte samma låga som du får med ljusen härifrån.
Det var ju snällt sagt.
Ja, men
ja, men det finns mycket där ute. Det finns jättebra ljus där ute också. Men det är jätteroligt att du har sett att det blir en fin låga på våra ljus. Men ofta så har vi en ganska kraftig låga. Eller liksom en stadig, brinner med en hög och klar låga. Så kan man väl säga.
Ja, otroligt vacker. Och det vet jag flera som också har köpt de här Framförallt reuse, gjutjärnskopparna som du har. Många som har kommit in efteråt och sagt att det var otroligt vilken låga.
Jo, men det är ju det. Men vi har blivit så vana vid de här förbannade, får man säga så?
Det får man.
Värmeljusen. Som ger då en liten låga, en liten stund. Och sen står vi med skräp kvar. Så jag gjorde ju de här reuse-kopparna, det är en gjutjärnskopp. Min design och Skeppshult har gjutit dem för mig. Jag är jätteglad att jag har det samarbetet med dem. Men tanken är ju då inte att man ska sätta ett värmeljus i den. Det blir så lite eld, utan jag ville ta upp kampen mot värmeljusen. Göra en kopp som man har inne som man kan använda år ut och år in. Alltså det är gjutjärn, det är ju sånt som man gör stekpannor av.
Som du kan ha ett helt liv.
Du kan ha det ett helt liv, sen kan dina barn och barnbarn ärva den. Om man liksom sköter om den och oljar in den ibland och så här, va. Alltså det är hållbar inredning om något.
Verkligen.
Ja. Och skulle man möjligen tröttna, så, ja, men då kan man lägga den på återvinningen. För det är rent järn. Det är visserligen då gjutjärn, och gjutjärn i sig är blandat järn. Men det kan återvinnas.
Jag älskar min.
Ja, vad roligt. Ja. Vad fick jag sagt det jag tänkte där? Jo, det var ju därför jag gjorde den här koppen, för att jag ville ha lite mer eld, men också för att den ska kunna matas då om och om igen. Så det är inte meningen. Jag sa egentligen från början att jag vill inte sälja koppar, jag vill sälja ljus. Så jag vill ju då att den som köper en kopp ska komma tillbaka sen och köpa ljus. Alltså fler ljuspuckar då, va? Och därför har jag gjort så att jag säger att det är pant på de ljuspuckarna. Så den resten som blir kvar i botten när den ljuset har brunnit ner, om man sparar dem, kan man komma tillbaka hit, eller man kan skicka. Jag har haft sådana som har skickat på posten. Så väger jag de resterna, och så får man motsvarande vikt i nya puckar när man köper nya puckar då. Så jag tänker, jag vill liksom inspirera till att dels inte slänga det i soporna, men också tillbaks med det och köp nya puckar.
Ja, alltså det finns så mycket bakom. Hör du själv hur mycket det är som verkligen, det är genomtänkt. Det är inte bara...
Nej, men jag har hållit på i 7 år.
Ja, men jag tycker det är helt otroligt. Jag är så tacksam också att jag får komma hit. Nu är det andra gången som jag är här i din fantastiska verkstad. För det är en otroligt härlig lokal du har här också.
Jag trivs jättebra här.
Ja.
Och det är ju lite otippat. För om vi tänker feng shui-tänket så är det inte... Det är det som man tror. När jag sitter och lär ut hur ett rum ska se ut och hur vi ska ha kiflöde, och det ska vara, vi ska inte ha några bjälkar, och vi ska ha fönster, och vi ska göra så här, va.
Det är inte ett rätt.
Det är inte en siffra rätt här. Eller ja, fast ändå är det rätt. För det är rätt för denna verksamheten. Här finns alltså inga fönster i den här lokalen. Och det är många industrilokaler som inte har några fönster. Det finns ju liksom människor som inte ser dagens ljus när de är på jobbet. Men på något sätt, när man är här inne, så saknar jag det inte.
Nej.
För att när jag är här, då är jag så uppslukad av mitt arbete. Så jag saknar inte det, utan, och sen går jag ut med hundarna, så att det är ju inte det att jag kommer ut ändå.
Och du har ett litet fönster i dörren
Ja,
också.
Det har jag. Jag kan kika ut vad det är för väder. Och sen är här bjälkar i taket, men här är väldigt högt i tak. Hur högt kan det vara? 1, 2, 3, säkert 4, 4,5 meter eller någonting i tak. Och innertaket är vitt.
Så det är väldigt ljust och fräscht. Och det är bra belysning här inne också.
Ja. Och då gör det ingenting att det är bjälkar. Alltså, för att de kommer så långt upp. Och kil lyfter upp. För att väggarna är vita, taket är vitt. Så att man känner inte av dem.
Nej. Men det är ju också, tycker jag, så fint när man tänker feng shui. För att ha 100% bra feng shui går ju inte.
Nej.
Utan det är ju sånt här vi ställs inför hela tiden. Mm. Där i våra hem, i våra arbetsplatser. Det är ju platser där vi får göra det bästa utav det vi har. Mm. Och på något sätt, det är ju ett väldigt behagligt och fint... En väldigt behaglig och fin verkstad att vara i.
Mm. Jo, men det är det. Och det här är fantastiskt. Lite rustikt. Vita putsade väggar. Får vi berätta eftersom det här inte syns.
Jag kanske kan försöka fota lite så man får se någonting härifrån. Och lägga upp.
Och lite råa bräder. Den dörren där borta är helt fantastisk.
Oh, jag älskar den.
Ja. Så att, nej, det är...
Det finns väldigt, själ väldigt, här.
Det finns en själ här, absolut. Och det är som du säger att man kan lära sig grundregler och riktlinjer och så här. Men man måste alltid vara beredd på att göra avsteg därifrån. Mm. Och det är ju det som jag säger hela tiden under kurserna, att det beror på.
Ja.
Och det lärde jag mig ifrån min lärare Agneta.
Mm. Mm.
Hon lärde ut att det beror på.
Mm.
Och då tänkte jag kanske inte så jättemycket på det. Men under årets lopp så har det liksom blivit jättetydligt. För det är det som man får omvärdera hela tiden. Och hitta lösningar som du säger.
Mm.
Och göra det bästa man kan utav det som man har.
Och där tänker jag att där är vi ju också alla så olika som personer. Så att... Det beror ju också på vad det är för person.
Ja.
För att även om det finns en generell riktlinje så är det inte säkert att det är rätt för dig eller för mig. Eller, så att...
Det beror ju på så himla mycket.
Ja.
Vem ska vara där? Mm. Vad behöver den? Vilken fas i livet är den människan? Vad är det för aktivitet som ska göras? Och, alltså, det är så mycket som spelar roll och det är ju det som är... Egentligen väldigt viktigt och grundläggande inom feng shui att vi gör ju liksom inte bara inredning på ytan eller vad man ska säga.
Nej.
Utan man tar alltid hänsyn till den som ska vistas i rummet.
Jo, jag frågade ju också vad är det för typ av ljus som du gör? Och nu har vi ju nämnt några av dem. Vi har ju nämnt utomhusljusen, Marelds, lyktan med de marschall-liknande puckarna. Vi har nämnt gjutjärnskoppen, reuse, med de små puckarna till den. Mm. Vad är det mer för ljus du gör då?
Jag gör blockljus.
Mm.
Smala blockljus, tjockare blockljus, korta, långa. Olika färger gör jag ju för att alla stumpar som kommer in är ju vita.
Mm.
Och de färgar jag in sen då i olika nyanser som jag bestämmer eller som en kund kanske önskar. Jag gör ju mycket på beställning.
Mm.
Sen har jag en webbshop.
Mm.
Så man kan titta vad det finns för färger och sådär. Och den är absolut inte färdig, den är under ständig utveckling.
Men
den
det är ju
också.
Som livet, tänker
det är
jag.
Som det. Livet, precis. Men färger, man kan ju ta fram i vilken färg som helst egentligen. Och det är ju jätteroligt när man har fått göra, när jag har fått göra till bröllop till exempel. Och vi skulle vilja ha den här färgen. Kan du ordna det? Ja, det är jätteskoj.
Det är ju en sån sak, när jag själv gifte mig, då visste jag inte, det var 2017. Så då kände jag inte till mera leva och hade inte utbildat
mig
heller.
Då kunde jag inte göra det heller. Det var för nytt.
Men jag vet att jag var helt vansinnig. Jag hittade inte rätt färg som jag ville ha. I mitt huvud så hade jag en vision av vad jag ville ha. Mm. Men det gick inte att få tag på.
Mm.
Så att då fick det bli, jag kommer inte ihåg vad vi valde i slutändan. Det var någon form av rosa, blå, grön. Ja. Jag ville ha en... Jag ser färgen jag ville ha. På de ljusen som du har gjort till mig.
Vad kul. Ja, det är kul. Ja. Nej, men det var blockljus. Och sen gör jag ju smala ljus, alltså kronljus. Som är helt jämnsmala.
Mm.
Och de gör ju olika höjder. Och sen har jag ett ljus som jag kallar för spira. Och det är lite speciellt, för där har jag designat formen till den. Alltså jag stöper ju inte ljusen, jag gjuter ljusen.
Mm.
Och de gjuts i formar. Så just den här formen då, som heter Spira ljusen, den har en fabrik i Schweiz gjort till mig. Och det känns jättekul.
Mm.
Mm. Och det är ett avsmalnande ljus, så det är ju 3 cm eller något där nere, och så är det 1 cm uppe, så att det liksom smalnar av, och det är 34 cm högt. Ett elegant ljus.
Mm. De är jättefina.
Ja, de är jättefina. Och det som är lite speciellt tycker jag med de smala ljusen, spira och kronljusen, det är att de brukar inte rinna.
Nej.
Låter man dem vara, jag lägger alltid med en liten kom ihåg-lapp. Kom ihåg att inte bryta av veken. För här kommer man in på en grej som gemene man inte tänker på heller. Det är ju så att om man har för lite eld så blir pölen, den smälta pölen längst upp runt lågan, den blir bara smält och inte förbränd. Så att de som har en vana vid att när de ska tända ett ljus så liksom, ja, de bryter och de tänder. Alltså det är ganska många som tänker så. För de tycker att är den 1 cm, då ska den inte vara det, då ska jag bryta av den. Mm. Men då blir det för lite eld och då flödar det över istället.
Mm.
Så att det ska vara ganska hög. Så att låt veken vara, det är mycket bättre. Och nu pratar jag om de smala ljusen.
Mm.
Ibland på blockljusen och det här så kan man behöva trimma veken om man ser att det blir för långt. Men det här med levande ljus, de har verkligen ett eget liv. Mm. Det är så, ja, ibland är det ju lite meck med dem. Och man råkar peta till på fel ställe och så kanske det rinner över. Alltså det är ju inte som ett batteriljus.
Nej. Nej.
Men om man jämför batteriljus mot den energin och värmen och ljuset, lågan som man får, så är det värt det där lilla extra mäcket.
Jag tänker, det är lite som att jämföra en skyltdocka med en vanlig människa.
Det var en väldigt fin liknelse.
Men det är lite samma, energin som du får av att möta en vanlig människa kontra att möta en skyltdocka. Ja. Det är ju lite dutt.
Ja, men det är ju...
Även om det ger... Liknelsen
det ger en liknelse av en människa, en skyltdocka.
Eller plastblommor kontra vanliga växter.
Ja.
Det är lite samma. Det ser ju vackert ut med det gröna, men det är ju fortfarande helt dött rent energimässigt jämfört med en levande växt.
Och så är det lite mer meck då med en växt. De behöver vatten och man behöver ta bort vissna blad och lite så här. Mm. Men vi tycker att det är värt det. För att det ger så mycket mer och så mycket bättre energi till rummet.
Precis. Och jag tänker att om det är någon som lyssnar nu som blir nyfiken på Mira Leva och kanske vill köpa ljus eller skänka ljusstumpar, så kan man ju läsa mer på din hemsida. Jag kommer att länka till den i avsnittsbeskrivningen också.
Mm.
Men jag har en sista fråga som jag brukar ställa.
Nej, jag kommer ihåg första gången du frågade mig det. Jag skämdes sen efteråt.
Nej, jag kommer inte ens ihåg vad du svarade.
Jo, jag svarade att jag ville gifta mig.
Ja, men det har du ju gjort nu.
Ja, jag vet.
Så nu kan du inte svara
Nej,
samma.
Nej, det kan jag inte göra.
Så om du fick uppfylla en enda önskan just nu, vad skulle det vara idag?
En enda önskan. Fred på jorden.
Mm. Det önskar jag med.
Ja. Och en hållbar jord. Fred och hållbar.
Att alla gjorde sitt för att dra strå till stacken lite grann.
Det är för mycket dåligt omkring oss nu.
Mm.
Så var och en behöver verkligen göra sitt yttersta.
Mm.
Det är min absolut högsta önskan.
Mm. Ja, vi skulle slippa otroligt många bekymmer i världen om vi bara kunde vara snälla mot varandra.
Mm.
Respekt och ödmjukhet.
Ja.
Mm. Tack Susanna för att du delade med dig. Och, ja.
Tack. Tack för att jag fick komma hit. Det är fantastiskt.
Mm. Och tack till er som har lyssnat också.
Hej då!